tror, Herre, att du kan göra stora saker mitt ibland oss. Vi ber i Jesu namn. Amen. Tack. Så mycket. Jag ska avbryta mig själv här mitt i meningen. Lovsångsteamet, Emma och gänget. Fina människor allihopa. Härligt. Hörrni, spoiler för den här på ta väggen vad jag ska tala om. Jag är lite inspirerad nu över det här. Min första predikan var någon på den. När jag predikade i Sion 99 talade jag om temat glädje i Kristus. Var någon på det mötet? Säkert Kurt och Kerstin och Fredrik. Jag har en kassett där hemma om någon vill låna. Jag stal mastern härifrån rummet och den finns inte att få här från kyrkan, men jag kan sälja den till dig för en kebab. Nej, men då talade jag om glädjen och Sabina Bäckman och Tanja Knuts fick alltid påminna mig om den predikan från av någon anledning tyckte om att den var rolig. Jag kanske blir torrare längs åren, men jag tror budskap är detsamma. Och jag skulle vilja säga några meningar om det här. Min text hämtar jag från Matteus 11 och det låter så här. Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom, alltså Jesus, är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem, gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig. Nu ska vi minnas att Johannes döparen har du själv sagt om Jesus. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Sen hade Johannes hamnat i finkan. Han var lite uppstudsig mot Herodes och sa det inte rätt för dig att vara gift med den där kvinnan. Och Herodes blev sur på honom och tog och slängde honom i fängelse. Och det är så, kära vänner med oss, att det händer saker som vi inte har planerat. Vi kanske har tänkt att vårt liv ska gå den här vägen och så mitt allt kommer den här Herodes och står framför oss. Så från det som har varit seger, framgång, så är vi mitt allt i ett fängelse. Och då mitt allt kan de här tvivlen, den här ångesten, de här frågorna plötsligt dyka upp och vi funderar, Jesus, är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någonting annat? Ska vi pröva en annan väg i livet? Ska vi göra någonting helt annat? Ska jag ge upp min kallelse? Ska jag börja sälja kaffe på torget? Ingenting fel med det förstås. Men om vi har en kallelse att predika så är det det som Gud vill att vi ska göra. Så Jesus svarar, har han en lång rad i ramsa med vad alla under och tecken som har hänt runt omkring honom. Men så betonar han också att de fattiga får höra glädjens budskap. Evangelium, ordet, betyder ju glädjebudskap. Alltså en glädjebudbärare var ju en evangelist. Och jag har funnit det lite så här fascinerande, inspirerande över den här glädjen som finns hos Gud. Har vi nog glada människor här idag? Man behöver inte alltid vara glad, men man får ju det också. För det finns en glädje hos Gud som inte den här världen kan ge oss. För det finns inget, i alla fall här funnit det, inget som kan jämföras med den här glädjen. Och människan har ju sedan första Mosebok 3, vers 16, söka hitta alternativa lösningar, vägar för att få den här glädjen, få den här inre friden, hitta meningen med livet, förutom att använda sig av Gud. Men vi märker ju det, och vi ser ju det i vårt eget land, det psykiskt lidande, utmaningarna, grafen den går uppåt. Speciellt bland de unga så finns det ett utbrett stort lidande. Vi tror ju att lösningen för dessa samhälleliga problem, som man nästan kan uttrycka det så, det är ju att finna frid hos Gud. Och jag tycker det är fascinerande när man läser nästan absurda exempel från Bibeln när människor får upptäcka och uppleva den här glädjen, den här himmelska glädjen. Jag tänker på David, kung David. Vi hörde vad han höll på med. Han samlade pengar men han dansade också. Det var nämligen så att arken hade kommit in i Jerusalem. Och så står det att David dansade med full kraft framför arken, iklädd endast en linnefod. Alltså det var typ naken dans. Och jag hoppas inte, eller jag lämnar osagt vad som händer med mig om jag kommer en sån ande. Men det kan hända att jag gör det i privatkammaren annanstans, så inte i Vasabladet nästa dag och skäms. Men jag tänker på David, varför gör den här mäktiga kung David det här? Hans fru är ju sur också och skäms där, vilket jag förstår fullständigt. Att, hur kan du göra så där, sa frugan. Och David svarade, det var inte inför människorna jag dansade, utan det var inför Gud. Och det är någonting som händer när man upplever den här himmelska glädjen och livet med Gud. Då bryr man sig inte lika mycket vad människor tycker och tänker. Säkert på gott, men mest gott och ibland kanske lite ont. Men det är någonting som händer när man får uppleva det här livet, den här saligheten från Gud. Jag tänker på Paulus och Silas. När de har blivit... De har ju haft, alltså Paulus har ju tålamod likt en annan. Han har haft 3 dagar, någon som förföljt honom och ropat, denna man predikar Jesus och en väg till frälsning. Alltså en spådomskvinna. Och sen tröttnar han då efter 3 dagar. Jag ska tröttna efter 3 sekunder och skicka iväg henne med katapult. Men efter 3 dagar tröttnade han och så drev Paulus ut den här anden och vips in i fängelsehålan. Men först var de ju piskade, 40 rapp. In i stocken, längst in i hålan. Inte 4-kärnigt hotell utan 4 dödskallars motell. Och där in, längst in är de. Vad gör de? In i stocken sitter de blödande och svider och har sig. Så är det. De ber och sjunger lovsånger. Och sen då kommer jordbävning och allting far upp. Och de tänker, nu kommer de dra iväg alla fångarna. Och står där fångvakten ska ta livet av sig för att alla har flytt. Och Paulus säger, nej, gör inte det här för vi är alla kvar. Och det är det största under av dem alla. Alla fångar var kvar. Och Paulus såg bara en chans att vinna fångvakten och familj till Herren, vilket också så hände. Men hur kan man i den situationen, när allting har bara hänt av elände, sjunga och vara glad? För jag tror inte på våra moll, utan lite dur också av sångvalet. Och det är som man har upplevt Gud. När man har upplevt den här frälsningen, den här glädjen, den här passionen. Då är på något sätt att oavsett vad som händer i världen så är folk glada. Jag tänker på Polykarpos, kyrkofaden som ska brännas på bål. Han var lärjunge till Johannes. Och så säger de till honom att du får välja. Avsäg dig tro på Jesus eller så bränner vi upp dig. Och så säger han så här, i 86 år. Har tjänat Jesus. Hon har aldrig gjort någonting illa mot mig. Hur ska jag kunna säga ett enda ont ord om honom? Och så bränner de upp honom. Men hur kan man ta sig igenom det? Alltså bli martyr och gå igenom all pina och elände. Och till och med dö. För sin tros skull. Jo, men det är om man upplever någonting som inte den här världen kan ge. Som Polykarpus kunde peka på att han i 80 plus år hade gjort. Och då när man står till och med inför döden, då väljer man döden för man vet, det finns ett liv som är större än döden. Och det finns många, många fina exempel. Till exempel nu Paulus i fängelset. Det skriver han ju glädjeevangeliet, Filipperbrevet. Han skriver det i fängelsehålan och han säger ju var glad ungefär från första vers till sista. Han skriver det samtidigt, han sitter i fängelse. Han skriver samtidigt som folk får för sig de ska mobba honom utanför fängelsehål. Och säger han så här att folk vill göra mig till folk hånar mig och gör mig till åtlöje för att min fångenskap ska bli värre. Men nej, jag tänker fortsätta glädja mig. Men alltså, hur kan man göra det? Jag blir sällan glad när någon mobbar mig. Men det är ju någonting, om man har funnit någonting som är större än vad den här världen kan ge, så finns det ingenting i den här världen som kan stoppa den friden, den glädje, det livet som Gud ger oss. Och det är lite det som jag med tång och pincett skulle vidröra i idag. För jag tänker på personer, jag har suttit själv på dödsbädden med några människor. Och när vi har bett tillsammans så kommer man en sån här salig prisning, en sån här glädjestund i Gud. Trots att vissa av de här människorna har haft grymma smärtor och plågor. Där sjukdomen på något sätt att pressa sönder hela livskraften. Men när man ber tillsammans Så mitt alltså bara lyser ögonen upp och man bara prisar Jesus. Hur är det möjligt? Det är egentligen inte möjligt för oss, men när Gud har fått röra vid oss och gett oss en glädje som inte kommer av den här världen, så finns det ingenting som den här världen kan göra för att ta den ifrån oss. Låt oss fundera lite på den här rubriceringen vi hade idag. Glädje Herren är vår styrka. Den är tagen från det kända stället i Nehemja. Nehemja har ju byggt upp och haft sig, han har full fart och byggt upp Jerusalems murar. Med både svärd och skyffel. Höll de på att arbeta och hade lite problem och lite utmaningar. Men nu var det på gång och nu skulle de fira en stor fest för hela folket var samlade där. Och så läser de lagboken för första gången på många, många år. Och vad som händer då när man läser boken är så att folk blir ledsna och bedrövade. Varför tror ni de blir det? Jo, förtroligen så står det saker i boken och de märker, oj, oj, det där har jag inte gjort. Jag har inte riktigt följt tredje Mosebok, jag ska inte säga 15, 16, 17, men jag säger 24, som är lite mer lättsamt att prata om. Och så märker de olika kapitel och så hör de olika lager. Måste ta en ganska stor, de börjar på morgonen och så är de klar på senare, långt senare på dagen. Och så hör Israels folk att jag är brutit mot alla de här lagarna, så blir en full depression där hos Israel. Vilket man förstår. För Gud som hade på något sätt tänkt att det här folket ska ta hand om, de har helt gjort bort sig. Och så står det att de är bedrövade och ledsna. Men Esra och Nehemja, de lugnar folket. Och så står det att de förklarar lagens djupare innebörd för dem. Alltså de har riktigt bibelstudium där på gång. Sen står det att det blev en uppmaning till fest. Det står, jag ska inte säga högt, men Nehemja sa, ta fram det söta vinet. Och då vet man, nu är det riktigt på gång alltså. Det var inte bara det sura, utan det söta vinet och mat i mängd och massor skulle fram på bordet. Och så säger han så här, lyssna. Glädje i Herren är styrka. Och vad menar då Nehemja? Vilken glädje? De har just varit ledsna att de har brutit mot alla de här buden. Jo, glädjen i att Israel var Guds utvalda folk. Av alla människor på hela jorden så hade Gud utvalt Israel. Och för Nehemja och för Esra är det en orsak till glädje att det är mycket, så mycket viktigt att jag skulle säga idag, så jag måste ha en klunk. Det var mycket viktigare, en större orsak till glädje att de är utvalda än att de inte hade levt perfekt. Alltså en viktigare orsak till glädje att de var utvalda av Gud än bedrövelsen att de inte hade hållit allt som Gud önskade att de skulle hålla. Det är glädjen i Herren att de är ett utvalt släkte. Samma glädje, om vi nu lite studerar Jesu liv, så ser vi hela han och honom. Här har vi en liten radiramsa. Vi ser att hela Jesu liv, innan födseln, ända upp till efter uppståndelsen, går en röd tråd av glädje. Före födseln så kommer ett sändebud från himmelen till både Maria och herdarna. Ett glädjebud, att nu är det någonting på gång, något positivt håller på att hända här. Sen kommer ett löfte. Då kommer just ett löfte om en himmels glädje som ska komma till folket. De visa männen ser den här kärnan som de följer och står de uppfylls med glädje. Vid dopet är tre gånger Jesus, eller Gud med röst som man hör tala till Jesus. En av gångerna är Jesu eget dop. Detta är min älskade son, i honom har jag min glädje. Gud har sin glädje i Jesus. Och så inleder Jesus sin tjänst och hur gör han det? Jo, han citerar Jesaja. När han citerar sig själv då i princip genom att säga att han har kommit för att förkunna, att anden har smort honom att förkunna ett glädjens budskap. Inför Jesu tjänst till de hoppade fina berget då där Petrus har något tältkarriärsfunderingar på gång. Och mitt i det där så kommer en röst från himlen igen som basunerar ut. Detta är min son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Och sen efter uppståndelsen så ser vi på nytt. Eller kan jag säga Jesus tjänst ännu, så sa vi att genom Jesus tjänst så oftast resulterar ett möte med Jesus. En sån här märklig salighet och glädje. Syndaren Sackeus upplever glädje då Jesus kommer hem på besök. Den blinde jublar efter Jesus har helat honom. Och en hel skara med folk jublar då de har sett Guds gärningar. Och efter uppståndelsen så ser vi igen samma mönster. Då kvinnorna har sett den tomma graven återvänder de i glädje för att berätta åt lärjungarna. Och när lärjungarna själv får möta den uppståndne Jesus så fylls det av glädje. Efter hans himmelsfärd så ser vi hur det i stor glädje återvände till Jerusalem. Det är på något sätt att den här glädjen finns med från början till slut. Från innan Jesus fanns till Jesus var upp till himlen så fanns en sån här röd tråd som stavades med just glädje. Och speciellt det sista är väldigt anmärkningsvärt, för lärjungarna trodde ju att Jesus skulle befästa riket med svärd och atombomber här på jorden. Men ändå, när han får upp, så står det att de med stor glädje så återvänder de till Jerusalem. Vi ser det fortsättningsvis då Guds rike genom den heliga ande sprids i den tidiga församlingen. Så ser vi hur glädjen följde med. Vi ser hur det fanns glädje i den första församlingen. Vi ser att en hel stad får uppleva glädje. Det är en sak vi skulle be om här i Vasa. Får en sån här himmelsk komiker på besök så kanske händer någonting. Vi ser också när enskilda människor får möta Gud så inträffar det här, den här glädjen. Och mitt i lärjungarnas tjänst så fanns det en röd tråd med glädje som följde med dem där de gick och där de var och vad de gjorde. Vi ser också det genom hela Guds historia att glädjen har funnits med i Guds rike. Bara i Saltaren så nämns glädjen nästan 50 gånger. I Jesaja 36. Genom hela Guds historia så ser vi en röd tråd där det finns någonting från Gud som tillhör oss som troende. Och nu måste man alltid sätta någon parenteser då när vi har ändå folk mitt ibland oss som är mitt in i tunga och svåra saker. Jag har full respekt och jag har själv gått igenom de där sakerna. Men min poäng som jag försöker lyfta upp idag, det är inte att inte ha respekt inför din kamp, utan peka på att det finns någonting från himmelen som tillhör oss allihopa, som kan till och med vara större och starkare än den kamp som du kämpar med. Och vad är då den här glädjen? Jag har märkt att det finns två sidor av den här. Det finns en glädje i Guds egen natur, vilket vi ser då i Guds andens frukter. Det finns något enormt positivt, optimistiskt över Gud själv. Har du tänkt på det? Har du tänkt på det? Två av er. Ni andra kan ju tänka på det ikväll. Alltså det finns någonting optimistiskt över Gud. Jag menar, Gud ska kunna klappa en gång eller nysa så skulle hela universum försvinna. Och han skulle kunna börja på nytt. Men ändå så väljer han att satsa sig själv på att det finns någonting som är värt att satsas på här på jorden, det vill säga alla oss människor. Det finns någonting väldigt optimistiskt med Gud som tillhör oss. Och jag märkade, och nu ska jag säga någonting viktigt. Jag märkade att alla människors möten med Gud har en positiv effekt på människan. Att när du och jag får möta Gud så händer det någonting med oss. Jag minns min syster sa till mig när jag var kristen 2 månader ungefär att någonting har ju hänt med dig. Inte förstod de ju allting, men det gör jag knappt själv. Men det är någonting som har en effekt med oss. Ni får mötet med en universums optimist, Jolle. Alltså optimisten själv. När han får möta mig så händer det någonting med mig. Det är som att hans tankar som vi sjöng blir mer våra tankar. Plötsligt går vi från att hata vårt eget liv till att vi kan se oss själva i spegeln och säga, oh, hello baby. Att det är någonting som händer med oss när vi får det här mötet med himmelens Gud. Att våra tankar blir hans tankar, tvärtom. Hans tankar blir vår tankar, så inte kommer någon villoläror här. Alltså, därför är vi så frimodiga i den här församlingen att vi predikar omvändelse från synd. För att synden är ett hinder från oss från att möta Gud. Vi är inte ute efter specifika synder och kataloger, men vi tror att vi behöver alla hela tiden omvända oss till Gud. Varför det? Jo, men det är hos Gud livet finns. Det är hos Gud den här glädjen finns. Det är hos Gud det finns det hoppet som kan rädda oss från en förfallen värld. För vi vet att mötet med Gud gör någonting extremt bra med oss. För då vi möter honom får vi ta del av hans gudomlighet och livet som finns i Gud. Och det livet som finns i Gud, så finns det ingenting som vare sig har varit, som är eller ska komma som kan ta dig ifrån dig. Och därför Paulus så frimodigt i Romarbrevet kapitel 8 talar ju om det här. Att han är viss om att det finns ingenting som kan skilja mig från Gud i Jesus Kristus. Varken någon som nu är eller ska komma. Och så rabblar han ju upp ångest, misshandel, nöd, död och förföljelse. Ingenting kan skilja oss från livet i Gud. Ingenting. Och jag tycker det är väldigt fascinerande att man kan uppleva glädje i Gud samtidigt man kämpar. Som Paulus säger, att inte ens ångest kan skilja mig från livet i Kristus. Och vi som haft och kämpat med ångest, så vet jag att det är inte så roligt. Men det finns ett liv hos Gud som är till och med starkare än de destruktiva krafterna. Han talar ju om det fantastiska ordet. Han använder ju det grekiska ordet som bara finns på ett ställe i hela Nya Testamentet. Och då måste det vara ett bra ställe. Hypernikao. Överväldigande seger. Alltså det är inte en liten seger, utan en stor seger. Alltså det är 117 000 minus 5 i en match. Vad nu sen det var för idrott. Men alltså det är en stor seger. Att vi vinner en överväldigande seger. Inte i oss själva, utan i honom som har frälst oss. Så vår utmaning och uppmaning och upprop och insamling och omröstning, allt vad man kan säga ing, så handlar det om att vi behöver ta oss till honom. Så att hans seger kan bli vår seger. Så att hans liv kan bli vårt liv. Och så vidare, och så vidare. Och det är just därför som brustna och slagna människor mitt i all misär kan uppleva en glädje och en frid. Tala med den förföljda församlingen i, säg, Kina eller Nordkorea för den delen. Eller Saudiarabien. Finns det ett par hundra församlingar i Mekka? Talar vi om frimodiga evangelister. De mitt under förföljelsen kan ändå finna en stor himmelsk glädje. Inte från världen för den förföljaren, utan från Gud som har övervunnit världen. Jesus säger det, i världen får vi lida. Men var vi gott mod, till jag har övervunnit världen. I världen kan det finnas motgångar och du kan känna att ditt liv suger. Men ändå kan vi vara i gott mod. Vi har Jesus och han har övervunnit världen. För vår frid och glädje, den baserar sig inte på något som vi har presterat fram, utan den baserar sig på vad han har gett till oss. Vi älskar därför han först har älskat oss. Börjar hos honom. Vi är hos honom och vi kommer att sluta med honom. Och det är nog det, du som kanske inte har varit i kyrkan sett det många gånger förr. Det är därför det främsta orsaken varför vi ibland är lite saliga och glada och trevliga och generösa och bjuder dig på kaffe och mjölk efter gudstjänsten. Det är för att vi har funnit någonting som den här världen inte kan ge. En del kan tycka, ja, men varför är du så glad? Eller varför vad är det fel på dig? Ja, men det är ingenting annat än att vi har funnit någon som tycker om oss. Min fru. Nej, men alltså Jesus. Nej, men alltså, det finns någonting från himmelen som är tillgängligt för varenda troende som bara vänder sig till honom. Och fastän ditt liv kan vara nära konkurs, så som du själv ser det, så en enda bön upp till himlen kan göra ditt liv får en positiv, fullständig förändring. Det är mötet med honom som får all världens oro och omständigheter att blekna. Jesus använder nästan längsta sammanhängande stycket under alla sina undervisningar att tala just om oro i Matteus 6. Att inte oroa er för morgondagen, omständigheten, och tala om liljor och har sig. Och säger han då, det kulmineras i, sök först Gud och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Och Paulus summerar det i Rombrev 8, han säger att om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Vidare utvecklar han tidigare om världen och säger att vi är viss om att den som älskar Gud så samverkar alltid det bästa. Alltså vi har en arsenal med positiv uppbackning från himlen. Det enda vi behöver göra är att sträcka oss till honom. Alla dina motstånd och motgångar och katastrofer och konkurser, så bara sätta sin heliga fot på dem och ner i dödsriken med det, upp med dig utan dem. Att vi har den här himmelska favören på vår sida. Den här glädjen, den här friden, den här kärleken som bara Gud kan ge oss. Men låt mig också tala lite om den andra sidan av myntet, som har ändå stått på tavlan 10 minuter. Att det finns en annan grund till glädje som vi alla troende har rätt till. Och den är också väldigt viktigt för mig att du förstår. Den glädje över vissheten om vår frälsning, rättfärdighet och frikännande som Gud har gett oss alla som gåva. Av nåden är frälsta, inte av er själva, för att ingen ska kunna upphäva sig själv, säger Paulus i Efesierbrevet 2, vers 8 och 9. Guds gåva är det. Det finns en gåva, en räddningslina från himmelen som tillhör dig och mig. Och för mig som upplevde en någorlunda dramatisk frälsning är det så viktigt att bara tänka på varifrån vi har kommit. Jag tänker, det står på ett ställe i Bibeln att vi ska tänka på varifrån vi har kommit. Var var vi? När Gud räddade oss. Vi försenade inte. Vi var dömda till Gehenna. Vi var dömda att vara bestraffade. Men ändå så står vi där. Frikända, rättfärdiga, helgade, välsignade, utan att försena det, på grund av enbart hans nåd. Och för mig blir jag i alla fall lite glad. Och det är en rättighet och en självklarhet att om man har varit så nära att dö och så kommer någon och bara drar upp en, man måste ju få vara lite glad i alla fall, tänker jag. Vi hade ledardagarna här förra helgen då vi hade 100-tal ledare samlade. Och jag vet inte, om någon av er kanske var här på de stunderna, så fanns det en person som sa amen, halleluja, tack och lov ungefär lite nu som då. Hela tiden. Och det är ju trevligt. Den här personen heter Stefan Lindström. Stefan har suttit i fängelse i 22 år. Han var missbrukare i 35 år. Men för 20 år sedan kom Gud och räddade honom. Och jag var och besökt hans församling ett antal gånger. Och han var ju lite tillbakahållen här på våra dagar, men där är ju full fart. Och det är inte sådär krystat heller att han måste göra det. Utan varenda gång man hör amen och halleluja eller vad han nu säger, det kommer från hjärtat. Och det är en sån enorm tacksamhet att han som knarkade 35 år bort av sitt liv, satt 22 år i fängelse, att till och med honom såg Gud, tog Gud upp och räddade. Så för honom finns det inget annat sätt att leva än att vara så tacksam till Gud. Att han var värd att dös för. Det är därför han är så extremt glad. Kanske borde anställa honom hit i församlingen för våra möten. Men tänk att detta möte med honom, med Jesus, för denna Stefan, förvandlade hela honom. Att ännu idag, 7,5 år senare, finns en enorm tacksamhet i honom. Att just han blev räddad av Jesus. För oss alla som har fått uppleva den här räddningen från en säker död och ett liv i misär, så är frälsningen och en tanke på den en enorm källa för glädje. Vi kanske har utmaningar, vi kanske har svåra saker, omständigheter som kommer emot oss. Men så tänker man att vad Gud har gjort för en. Och det som Jesus uppmanar oss till i Uppenbarelseboken kapitel 2, så säger han, tänk på den första kärleken. Och så tänk på det första mötet vi hade med Gud. Det är ju den första kärleken. Första gången vi fick möta det agape kärleken från himlen. Tänk på det. Varför ska vi tänka just på det mötet? Jo, för då tänker vi på var var vi innan. Gud räddade oss. Och då blir man ju glad. I alla fall jag blir extremt glad. Och tacksam och rörd att Gud såg mig. Tänk att han räddar just mig och tänk att han räddar just dig. Att han vill det. Att alla människor på jorden så ansåg himmelens skapare och universums herre att du var värd att satsas på. Det blir för mig åtminstone en källa av glädje att det finns en far i himlen som har räddat mig och dig. Det finns ju mycket saker man kan illustrera. Men av alla videon och sånt som florerar på nätet, säger jag som Vasabo, internet, youtube.com, så finns det i alla fall en video som har talat till mig ganska starkt om det perspektiv vad Gud gör för mig. Och flera av er har sett den, för jag visade den någon gång här tidigare, men det är en lite så här tårdrypande grej som man kan bli lite sentimental här mot slutet innan årsmötet och så vidare. Men det är den här fantastiska videon, den är bara 4 minuter, om den här pappan som har den här handikappade sonen. Och så får den här sonen för sig, han ska fråga pappa, hur kan vi springa ett maraton? Ja, säger pappan. Kan vi göra lite mer? Och sluta med, de drar Ironman. Som är, det är ju simma 1,8 kilometer, sen ska man cykla 180, sen drar man ett maraton som dessert. Och tänk på din roll och Guds roll när du ser på den här snutten. Vad Gud gör för dig. För vad du kan bidra med, det är bara att existera. Vad Gud kan bidra med är att han får nåden i att bära dig ända in i mål. Ska vi se om vi får tekniken på, så ska vi få ursäkta pixlarna. De är många och lätträknade. Men det är en väldigt fin grej det här. Vi ser på den. Ungefär så där som vi ser hur tron är, vad vi är och vad Gud gör. Det säger, han gör allt. De får en uppenbarelsen över att Gud är beredd, han gör hela loppet för oss. Så upplever åtminstone jag en sån tacksamhet och glädje att vara hans barn. En stolt son till en pappa som man bara vet att han är där och älskar en. Han kör in en hela i målet. De har gjort ett antal, jag såg det någon gång, det var hur många tävlingar som helst han har genomfört. Men varenda gång så är det både sonen och far som får medalj. De har både staty och utmärkelser, allt möjligt de har fått. Och sonen gör det, eller pappan gör det för att sonen ska vinna. Gud gör det för dig för att du ska vinna. Du ska kunna ha gemenskap med honom i himlen. Och få uppleva den glädje och frid som bara Gud kan ge oss. Vi ska om en liten stund ha 4 nattvard här tillsammans. Men låt oss ta bara en stund och vi ber en bön för oss allihopa som kanske vill uppleva den här glädjen som bara finns hos Gud och som du förtjänar att få ha. Tack gode Gud Herre för att du är en far som bara älskar oss så mycket. Du vill ju vad som helst för att vi ska kunna ha en relation med dig. Nu ber jag speciellt för de människor Herre som har upplevt